På samma sida i psalmboken 1298 finner vi ytterligare en text om förvaltarskap. Första Petri brevet, 4:e kapitlet och 7:e versen och framåt. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighetens evighet. Amen. Var gästfria mot varandra utan att knota. Året var 1971. Jag kom nästan direkt ifrån Örebro missionsskola, landade i Bromölla Elimförsamlingen som evangelist. Och efter välkomstgudstjänsten så, där man står lite bortkommen så där, så kom det en ganska, man säger, bastant dam i, ja, så där, pensionsåldern precis. Med skarp örnnäsa, tittade mig noggrant uppifrån och ner. Presenterar sig: hej, jag heter Signe. Jag är precis pensionär. Jag har haft affär i hela mitt liv. Jag tycker det är tråkigt att äta middag ensam. Jag vill att du äter middag med mig mellan 12 och 1. Du behöver inte stanna längre än till 1. Men mellan måndag till fredag, helgerna vill jag vara ledig. Klart att jag tackade och tog emot. Jag tror att Signe blev den som jag allra bäst lärde känna i församlingen. Under de middagssamtalen och i den gästfriheten som hon erbjöd. Jag var van vid gästfrihet redan från mitt barndomshem. Fastän mitt föräldrahem inte var den allra största huset, så att säga, bland församlingsmedlemmarna. Och så hade vi oftast predikanterna hemma hos oss. Och det var alltid intressant att se predikanten på talarstolen och sen hemma vid köksbordet. Det var inte alltid som, ja, man fick en liten annan bild om man säger så här. Ni förstår kanske vad jag menar. Gästfrihet. Att bjuda. Ibland så tänker vi ju gästfrihet, ja, men ni vet det här tjafset man ibland har. Nej, men inte ska väl jag komma hem till dig, det är ju min tur och så vidare, och så håller vi på. Jag kommer att fokusera kring ordet gästfrihet i dagens gudstjänst. Jag tror det är så här då, att då behöver vi öva på att vara hemma. För att kunna ta emot. Vi kan ju inte bjuda hem gäster om inte vi är hemma själva. Och när jag då tänker så här, att vi är gästfria med våra liv, så måste vi vara hemma hos oss själva. Ibland skäms vi så mycket för oss själva så vi vågar inte vara hemma. För ett antal år sedan så pratade jag med en person. Och vi pratade om det här liksom att, ja, vårt själ och vår personlighet är som ett rum och ett hus. Och vi behöver liksom knacka på hos oss själva. Och då var det någon som sa: jag vet inte om jag vågar knacka på. För tänk om det inte är någon hemma. Vi behöver öva oss i att vara ensamma med oss själva och att känna att ja, men det är faktiskt ganska hyfsat. Ensamheten är viktig. Skammen kan få det vackraste huset att ruttna bort. Och livet är inte fy skam. Och jag tror när Jesus talar om pånyttfödelsen, när han beskriver berättelsen om den förlorade sonen som när han är borta i fäderna i det främmande landet, så står det, då kom han till insikt. Då kom han hem till sig själv. Och där startade hans liv. Gästfrihet, det är också, och det hörs ju själva ordet, frihet för gästen. Gästen känner rymden. Och den bästa friheten egentligen är det här, det är att när man delar ensamheten med någon annan som också är ensam. Då blir det gemensamhet. Om vi bara inte vågar visa mer än framsidan av vårt livs trädgård. Där det är vackert, där det är exemplariskt. Ja, då når vi inte riktigt varandra. Men det är när vi inbjuder varandra på livets bakgårdar och vågar berätta om olika saker. Ja, men då plötsligt så känner vi, ja, men nu kommer jag hem till dig. Jag vet inte om du också lyssnar på de här sommarpratarna. Och nästan man kan höra, utan att ha förutfattade meningar givetvis, men när man lyssnar till en början så tänker man, ja, det här kommer att bli en människa som berättar om sina perfekta ögonblick i livet. Och jag tappar någonstans intresset. Men en människa som berättar om sin brottningskamp med livet, som också haft det svårt, känner man, ja, där finns någonting, en ton som slår an också hos mig. Självupptagenheten behöver försvinna och vi behöver få nya fokus. Författaren som satt vid middagsbordet var väldigt uppfylld av sig själv med den som satt jämte, och sen så kom han på sig själv att nej, men hur ska vi inte bara sitta och prata om mig? Nu måste vi prata om dig också. Vad tycker du förresten om min senaste bok? Gjorde ju ett tappert försök, men någonstans visade hur lätt det är att vi ändå hamnar tillbaka i oss själva. Jag möter ett du. Och i det mellanrummet som uppstår så kan spontaniteten, improvisationen, den kan skapa det där dynamiska som gör att när vi går därifrån så är vi mera oss själva. Därför att någon har tagit emot min gåva och förvaltat den. I Hebreerbrevet 13 så står det, håll kärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Öppenhet. En förväntan att det finns någonting mera. Jag behövde frambära i början av veckan ett budskap till en person som jag inte kunde nå. Och jag tog en kontakt med en tredje person. Och han sa, beskrev det sig, jag fixar det. Och när jag visste det så bara mejlade jag, tack, du är en ängel. Och då svarade han tillbaka på sin mejl så här, nej, inte än, men om ens i sådär 30-40 år så kanske jag blir en ängel. Och då replikerade jag att ängel kommer från det grekiska angelos som betyder budbärare, så att egentligen behöver vi inte vänta tills vi dör. Och då så replikerade han tillbaka snabbt, så skönt att höra, då är jag gärna en budbärare. I himlen är en ängel inget ovanligt, har någon sagt, men på jorden. Att vara budbärare, det är att förmedla, förvalta, att vara en förlängningsladd mellan Gud och andra människor. Och att få lov att vara det, det är det mest fantastiska vi kan få vara med om. När vi möter varandra i den här relationen så uppstår vänskap. Vänner kallar jag eder, säger Jesus i Johannes evangeliet. Människosonen kom, han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och vindrinkare han är. En vän till tullindrivare och syndare. Jesus vågade visa vänskap under sina år på vår jord. Någon som har uttryckt det så här, att egentligen så möter vi Jesus, antingen är det så här att han är på väg från en måltid, eller så äter han en måltid, eller är han som på väg till en måltid. Han har nästan alltid mat i munnen, för att, som han uttryckte den här vännen. Han inbjöd sig själv och han blev inbjuden. Och att bara inbjuda någon, det var ju att säga att jag vill ha gemenskap. Jag vill vara tillsammans med dig. Jag ser på dig som en medmänniska. Inte lägre, inte högre, utan på samma sätt. Guds rikets bordsskick, där alla får vara med. Även om de inte kunde kanske alla finesserna med alla besticken som man ska använda. Vänskap förresten, det är ju ett lite intressant begrepp ibland hur vi använder det. Vänskapspris brukar man ju tala om. Jag har grubblat lite grann över det ibland. Du som har haft någon form av egen rörelse, du har förmodligen stött ihop med det här när någon vän som har velat göra en affär med dig, och så säger vännen, men det blev ett vänskapspris. Vilket betyder att du som företagare ska dra ner på din kostnad så att din vän ska få kunna betala mindre. Jag tänkte man skulle köra tvärtom. Eftersom du är min vän, Magnus, så hur mycket mera vill du ha? Ja, men det, egentligen, alltså igen, hur vi tänker gärna utifrån oss själva. Istället för att tänka utifrån det andra perspektivet. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden, tjäna Herren. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet, ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Guds rike handlar om vänskap. Guds församling handlar om vänskap. Både Lorentz, munk på 1600-talet, han beskrev så här i en bok, att leva i Guds närvaro. Att nyckeln till vänskap med Gud, det är att inte förändra det man gör, utan att förändra din attityd till det du gör. Nyckeln till vänskap oss emellan skulle kunna då vara, det är inte att förändra det man möter, utan att förändra min attityd till den jag möter. Och en av de övningssammanhang jag har haft i mitt liv, det är bland annat på häkte och anstalt. Där jag ibland är medveten om vad den här personen har varit med om. Gjort förhandlingar. Men när jag sitter där så övar jag min maktlöshet. Jag kan inte förändra den här människan. Men någonstans vet jag så här, att den människan också är skapad till Guds avbild. Och där jag söker i det mötet, se mera. Lyssna in mera. sinnesobönen. Gud, ge mig sinneså att acceptera det jag inte kan förändra och dem jag inte kan förändra. Mod att förändra den jag kan och förstånd att inse skillnaden. En bön, en av de böner som jag lever med. Och det är så jag tror att vi blir goda förvaltare. Att vi använder våra gåvor fritt på det sättet. Ibland skulle vi vilja ha en, när vi lämnar iväg någonting skulle vi ha en garanti. Nästan man binder ihop, binder och så drar man tillbaka om inte den personen skulle använda det på rätt sätt. Men det finns en risk i gästfriheten. Det finns en risk med kärleken, det är att jag inbjuder fel människor. Men jag får ta den risken. För det finns ingen kärlek med garanti. Vi är hans verk, skriver Paulus, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är hans poem, står det egentligen i grundtexten. Guds poesi till varandra. Skrivet av honom i våra hjärtan. Guds rike som vänskap, som relation, inte som verksamhet, inte som projekt. För i relationen så sker det som skall ske. Därför att vi vill det. Den friheten som Kristi kropp erbjuder, det är, tänker jag, sett ur två perspektiv. Att jag bidrar med den gåva som Gud har lagt ner i mitt liv. Och att jag därmed också gör mig beroende av andras gåvor in i mitt liv. En dubbelhet i beroendet. Och här handlar det om att stötta och hjälpa varandra genom att ha, som Paulus också skriver, fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Jag tror det är, den här levande Bibeln har väl någon sån här översättning att försök åtminstone stå ut med varandra ett tag. Det är liksom minimum av kärlek ibland. Ja, men ibland så blir det ju trassligt. Jag försöker stå ut ett tag, det blir kanske bättre. Att sträva efter att med fridens band bevara den andliga enheten och nå fram till trons enhet. Det är alltså inte mitt projekt eller ditt projekt eller min församling eller din församling, utan det är våra liv som det handlar om. Gästfrihet, gästvänlighet. Det grekiska ordet som ligger bakom betyder egentligen främlingskärlek. Kärlek till främlingen. Vänskap till främlingen. Den som annars skulle vara utanför, exkluderad, blir omfamnad och inkluderad i gästfriheten. Det är liksom Guds rikes tanken som finns här. Filos, fileo, broders kärleken. När Jesus har uppstått, han möter sina lärjungar på lite olika ställen. Men det är den här sekvensen i Johannes evangeliet. Lärjungarna har varit ute och fiskat. De har inte fått någonting. Så står Jesus på stranden, har grillat lite fisk och så inbjuder han dem. Och sen så småningom så drar han Petrus som har förnekat Jesus tre gånger. Lite vid sidan om, lite finkänsligt sådär. Och frågar, Petrus, älskar du mig? Och där enligt grundtexten så frågar Jesus, älskar du mig med den gudomliga kärleken? Och hade det varit för några veckor tidigare så hade kanske Petrus sagt ja, så är det. Men han visste att det funkade inte riktigt så. Han hade fallerat. Han hade sjunkit i sin egen nivå, besvikelsen över sitt liv. Och då svarar Petrus, ja Herre, du vet allt, du vet att jag älskar dig. Och då svarar han just med filos, fileo. Jag älskar dig med den mänskliga kärleken så mycket som jag kan. Och så får Jesus ställa samma fråga igen 2 gånger och så svarar Petrus på samma sätt och han får sina uppdrag, var en herde för mina får och så vidare. Och det var många år så jag tänkte liksom, ja det var ju tragiskt för Petrus ändå liksom att ha misslyckats. Men jag började liksom ändra den där uppfattningen. Jag tror det var faktiskt så här att Petrus lärde sig, ja men det är så här det är. Du kan inte älska med den gudomliga kärleken. För då blir det nästan faktiskt som, du läste ju här, utgångspunkten, skapelsedagarna, när människan skapas på den 6:e dagen och tidigare så säger Gud på skapelsedagarna 1-5, det var gott, som en underskrift. Men på den 6:e dagen när människan skapas så står det, det var mycket gott. Stort MVG alltså, det var gott, alltså det finns där i begynnelsen. Dilemmat för människan det var att hon tyckte inte det räckte, utan hon ville bli som Gud. Ibland har jag tänkt, är vi i vår iver ibland att försöka bli som Gud, så sträcker vi oss också upp till det ouppnåeliga. Och när vi inte når det ouppnåeliga så slås vi till botten. Jag funderade över det här för mitt eget liv för några veckor sedan. Jag försökte verkligen att vara en god kristen. Jag läste böcker som handlade om 100% för Kristus. Jag lyckades aldrig. Tvivlet fanns där. Tron fanns där. Kampen mellan de här. Och jag formulerade en sats som just då hjälpte mig. Jag tänker så här att jag har tvivlat så mycket som jag behövde. Och jag har trott så mycket som jag kunde. Jag har tvivlat så mycket som jag behövde för att min tro skulle bli min tro och inte mina föräldrars tro eller någon annans tro. Vi tvivlar oss fram till en tro och vi blir aldrig 100-procentiga. Thomas Tranströmer skriver så här i en av sina dikter, Guldstekel. Den största fanatiken är den största tvivlaren. Han vet det inte. Han är en pakt mellan två där den ene ska vara synlig till 100% och den andra osynlig. Vad jag avskyr uttrycket till 100%. Kallelsen handlar om att vi tillsammans gestaltar Gud. I Kristi kropps vänskapliga gästfrihet är det så att vi får ge vad vi har och ta emot det vi kan få. Vi är inte enbart tolererade utan vi är också firade. Vi är inte exkluderade utan vi är inkluderade. Vi gör oss beroende av varandra. Vi decentraliserar gästfriheten till att kunna ske inte bara i våra hem utan överallt. På bussen. På trottoaren. Där vi delar med oss och ser varandra som gåvor att ta emot. Teologen, prästen, författaren Christian Brough. Jag har fyllt 70 i veckan. Och det stod så här. Han var intervjuad omkring det här. Och så citerar han så här. Erich Höppner. Det är inte framgångens glans som ger livet betydelse. Utan uppsåtens renhet. Framgången bleknar fort bort, men att göra något för sanningens egen skull etsar sig fast som inspiration. Tyvärr premierar dagens samhälle inte alls förlorarna, men framtiden gör det. För egen del kan jag inte veta om det jag har gjort kommer att betraktas som meningsfullt eller patetiskt. Vi har inte gjort något medvetet för egen vinning eller för att passa in. Sanningen är ett primärt värde för mig. Sanningen för sanningens egen skull. Vi önskar ett perfekt liv. Men det perfekta livet är inte perfekt, utan det är just icke perfekt. Där vi får leva av nåd, Guds nåd och andra människors hjälp, tröst och stöd. Vi förvaltar våra liv och vi vågar gå vidare i detta. Du säger kanske så här att jag har blivit så besviken när jag har varit för mycket gästfri mot andra människor i mitt liv. Välkommen i klubben. Därför är det ett risktagande. Jag har bjudit in människor i mitt liv som har gjort mig väldigt besviken. Och jag har ibland funderat över, ska jag sluta med det här? Jag kan inte. Därför att det är en kallelse. Det är en kallelse att gå vidare. Det är en kallelse att finnas. Vi ska sjunga en psalm. Ylva Eggehorns psalm som handlar om när livet inte blir som vi har tänkt oss. Vad gör vi med vår bitterhet och skam? Om hoppets Gud får bära oss igenom kan trots allt något nytt få växa fram. Vi ska springa framåt nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Kristus vunnit åt oss är större än all makt och ondska vill. Det finns en Kristusbön som jag brukar inleda min dag med. Och den är enkel. Kristus med mig. Kristus framför mig och Kristus bakom mig. Kristus inom mig. Kristus över mig och Kristus under mig. Kristus på min högra sida och Kristus på min vänstra sida. Kristus i hjärtat på var och en som tänker på mig. Kristus i munnen på var och en som talar till mig. Kristus i ögat på var och en som ser mig. Kristus i örat på var och en som lyssnar till mig. Och det ger mig modet och hoppet att gå vidare.